Adam, du har ju arbetat på Nasdaq väldigt länge och nu sedan några veckor tillbaka är du också Stockholmsbörsens vd. Hur känns det?
Ja, men kul. Jag är en stor Nasdaq-fan, eller rättare sagt jag är en för detta OM och sen OMX och Nasdaq OMX och sen Nasdaq-fan. Så att jag har fått förmånen att göra många olika saker på Nasdaq och trivs väldigt bra. Det är en unik arbetsplats ur det perspektivet att man driver både en verksamhet men du har en enormt viktig samhällsroll. Så ur det perspektivet så får man ju se, jobba med en affär som har både med liksom hjälpa verksamheter att lyckas, säkerställa att vi har en viktig roll för att driva marknadsplatser, men vi har ju den här samhällsrollen också och det gör det hela mer intressant.
Man brukar prata om vad en vd har för 100 dagars plan, men jag tänker att vi blickar lite längre fram. Vilka avtryck vill du göra?
Ja, vilka avtryck vill jag göra? Det här är ingen revolution på något sätt. Jag har varit här ett bra tag. Jag har suttit med i ledningsgruppen väldigt länge. Och jag har givetvis en ambition att säkerställa att vi gör ett avtryck. Fredrik som var min företrädare och jag har haft många innan honom har ju gjort ett väldigt bra jobb. De har jobbat under andra förutsättningar. Det har varit covid, det har varit liksom tuffa år bakom oss. Men jag tycker vi kan synliggöra oss, vi kan vara engagerade i dialogen och kanske vara lite närmare marknaden än vad vi har varit tidigare. Och framförallt att samhället förstår vad är en börs. Många diskuterar varför noterar vi inte det här bolaget och varför gör vi inte det här och så vidare. Vi är ju en återspegling av vad svenska samhället är ur ett ekonomiskt perspektiv. Och vill inte svenska samhället notera ett visst bolag eller vill inte man utveckla svenska aktiemarknaden ur ett perspektiv, då kan inte vi göra så mycket åt det. Men vi har ett ansvar att säkerställa att vi driver det med integritet, trovärdighet, men att vi har en ambition att säkerställa att Nasdaq Stockholm är den mest relevanta marknadsplatsen i Europa. Om jag tittar på börsens roll överlag så tycker jag att den fyller många olika funktioner. Vi ska ju säkerställa att man kan handla på ett trovärdigt sätt och man kan investera på ett trovärdigt sätt. Inte bara aktier med många fler instrument, men vi har ju liksom, och sen har vi clearingen, vi har derivat, vi har aktier, vi har varanter, vi har strukturerade produkter, vi har liksom en stor bredd med olika erbjudanden för att försöka investera och för att säkerställa att man engagerar sig på långsiktigt sätt som investerare. Både som antingen om man investerar från ett hushållsperspektiv eller som institutionell investerare, vare sig man är svensk eller internationell. Så att vi har ju ett ansvar att säkerställa att det som den svenska aktiemarknaden ska återspegla, att vi hanterar det på bästa möjliga sätt och säkerställa att det är nåbart på det bästa möjliga sätt. Och det där är ju då våran funktionella roll. Sen samhällsansvaret kommer ju in i perspektivet, ja men om vi ska nu ställa om Sverige ur ett miljöperspektiv, om vi ska nu ställa om Sverige digitalt, om vi nu ska säkerställa att vi ska finansiera Sverige AB, då måste vi jobba med reglerare, regeringen och andra parter för att säkerställa att det också återspeglas på börsen. För att, så att ur det perspektivet så tycker jag att man glömmer bort att det är det som är liksom en stor och viktig del av vad börsens roll är. Att säkerställa att vi är en del av den omställningen och finansieringen av den omställningen. Och det är det jag återspeglar till att skapar man inte förutsättningarna ur ett regleringsperspektiv, skapar man inte den ambitionen ur ett regeringsperspektiv, ja då kan inte vi göra så mycket mera. Vi kan bara jobba under de förutsättningar som finns och vara den bästa leverantören under de förutsättningar som finns.
Men här pratar du om ansvar och sådär, men vad skulle du säga att ni inte har för ansvar om det är någonting som du tror att folk tror att det är ni som faktiskt ansvarar för, men som du känner
det är en bra fråga. Typiskt sett så får vi frågan, hur kommer det sig att vi noterade det bolaget? De levde inte upp till förväntningarna. Och det där är ju liksom en väldigt relevant fråga. För att vi är lite, om man ska ha en förenklad, väldigt förenklad perspektiv. Om man ska gå in på Blocket och köpa en produkt. Då ska man förlita sig på att när man går in på Blocket att man litar på att man kan göra en transaktion på ett trovärdigt sätt och att motparten är en trovärdig leverantör av den produkten. Vi vill ju säkerställa att den marknadsplatsen att man kan göra det bytet eller det förvärvet på ett trovärdigt sätt. nu är det ju så liksom att när man tittar på ett bolag, vi vill ju att riskkapital och risk ska återspeglas på börsen. Så att jag vill ju, min ambition är att man ska förstå att bolag ska lyckas och misslyckas på börsen. Det är inte så att det är garanterat att bara för ett bolag har noterats att de kommer lyckas. Vi har ju väldigt många biotech- och life science-bolag. Vi har väldigt många teknikbolag som har väldigt ambitiösa planer och tillväxtplaner. Vi vill att det ska vara en återspegling av risk. Och det måste samhället förstå. Att det här är den börsen som jag tycker, eller vi tycker, att Sverige ska återspegla. För att det är då vi är en del av värdekedjan. Hela värdekedjan, inte bara på slutet. För det är den resan vi vill erbjuda investerare. Och då är det tillbaka till vad är det vi inte ska göra. Ja, men vi ska inte värdera bolag. Och det där är oftast, det är marknadens roll. Det är mötet mellan en köpare och en säljare. Att säkerställa att de har förstått vad de köper. Och att de som säljer, säljer på ett trovärdigt sätt. För att det som är intressant med det där mötet är att det är ett återkommande möte. För när man väl har noterat det bolaget, ja, då ska man ju liksom gå tillbaka till sina investerare för att säkerställa att ett, att de är nöjda med den fortsatta resan. Två, så ofta så kommer man tillbaka till marknaden för att omfinansiera bolaget. Möter man inte de förväntningarna, ja, då kommer det vara svårt att ha det där återkommande mötet och säkerställa att alla är nöjda. Och det där är ju en väldigt utmanande roll som marknaden har att uppfylla. Men ur det perspektivet så vill vi att inte bara liksom bolag som växer utanför börsen och sen kommer till börsen och har gjort färdigt sin resa. Vi vill att resan ska fortsätta på börsen. Och det är det vi vill, att liksom, varför jag säger att riskkapital ska återspeglas på börsen.
Men 2021 så kom det in hundratals bolag, och det är många som har riktat en del kritiken då till, man kunde då se att men här kom det in i efterhand då, såklart massa bolag som inte klarade sig i den här miljön, och nu beskriver du att den här miljön ska ju också faktiskt vara för dem, för det hade kanske kunnat gå bra. Men ni har väl också skruvat upp era regler lite grann, för att på ett sätt är ni ju liksom marknadsplatsen, och som du säger, marknadsaktörer ska bestämma värdering och så, men ni står ju också där och öppnar dörren eller håller den stängd.
Absolut, och vi pratar sällan om de bolag vi har tackat nej till. Vi pratar sällan om alla regler som vi har utvecklat genom åren. För teamet som jobbar just med kvalificeringarna och granskningen av bolag, de lär sig enormt mycket i samarbetet med rådgivare, ägare, bolagen, i form av att förstå hur fungerar våra krav, hur uppfyller de det målet som vi har ställt. Och målet som vi har ställt, det är inte att vi bedömer kommersiella förutsättningar. Vi har vissa kommersiella förutsättningar som en del av våra krav, till exempel 12 månaders finansiering etc. Historik, bolagshistorik. Det gör att du kan inte bara liksom dyka upp som ett bolag från en dag till den andra och förväntar dig att du ska notera dig. Men sen slutligen, värderingsfrågan ligger mellan investerare och säljare. Så att den aspekten kommer vi aldrig ändra på. 2021 var ett unikt år. Både på börsen och utanför börsen. Också i hemmen. Jag tror att man tog mer risk. Man kanske tog för många lån. Man kanske köpte en lägenhet för lite för dyrt kvadratmeterspris. Man kanske gjorde saker och ting som man inte hade gjort i dagens läge. Nu när pengar kostar. Det finns räntor igen. Det var helt andra kommersiella förutsättningar. Det är många bolag som jag träffar idag som säger att de är enormt besvikna på sina ägare. För på den tiden så pratade de bara om tillväxt. Nu kommer de väldigt efterkloka och säger att det är lönsamhet som är det viktiga.
Det där den var lilla den detaljen. Tiden,
den lilla detaljen. Va? Så att ur det perspektivet så var det en extremt år globalt. Att vi noterar så många bolag, det återspeglar att vi har en väldigt aktiv aktiekultur som gör att börsen är tillgänglig för mindre till mellanstora bolag. Jag vill att det ska fortsätta vara så. Det var på tok för många bolag som kanske noterade sig det året. Inte för att de inte har lyckats hantera sin dialog med investerare. Men de kanske inte har levt upp till de förväntningar som sattes i samband med noteringen. Man hade förväntningar att räntan skulle stanna på väldigt låga nivåer. Man hade förväntningar att pengar skulle vara gratis en längre tag. Man hade förväntningar att det var bara tillväxt som drev värderingar. Så det har ju ändrats fundamentalt. Så det perspektivet har de inte levt upp till förväntningar. Man ska inte glömma att Nvidia idag är ett fantastiskt bolag. Men för 12-15 år sedan så hade du kunnat köpa det för några dollar. Börsen är långsiktig och har stöttat många långsiktiga innovationer och tillväxt. Det är så vi vill att det ska vara. Vi vet inte vilket framtida bolag kommer vara nästa Nvidia, men vi hoppas att det är noterat hos oss och vi hoppas att vi kommer se fler bolag komma till börsen tidigare. Men när de kommer till börsen, då ska de vara ur perspektivet att de kan hantera förväntningarna, inte bara idag men över tid.
Och apropå konkurrens då, hur ser du på noteringskonkurrensen här i Sverige om vi börjar där?
Ja, men den globala konkurrensen är inte en annan börs eller liksom, den andra globala konkurrensen är att den publika marknaden inte blir mer tillgänglig, och det är det som vi är så stolta över här, att det svenska ekosystemet har tagit sig an aktier ur ett perspektiv att alla ska vara en del av marknaden. Alla de som har förutsättningar att vara en del av marknaden ska ha den möjligheten. Den är tillgänglig. Den är tillgänglig ur perspektivet att liksom, vare sig du är pensionär eller ungdom kan investera på ett enkelt och aktivt sätt. Det är så vi vill att det ska vara. Så är det inte i resten av Europa. Så ur det perspektivet så vill vi att börsen ska vara. Och det är viktigt att reglerare, regeringen och många andra förstår att man ska fortsätta säkerställa att börsen ska vara tillgänglig. Det är inte där man ska lägga alla regleringar. För att vår största konkurrens just nu är att för många bolag eller många bolag förblir onoterade. Det är vår största konkurrens. Sen är det ju kanske i vissa fall en konkurrens i perspektiv att om man överväger en annan marknadsplats, och det skulle då vara kanske USA för tekniktunga bolag. Men överlag så är det en marginell konkurrens gentemot liksom konkurrensen att bolag förblir onoterade. Och det är därför vi tycker det är viktigt att man för den här dialogen. Hur säkerställer man att man på förutsägbart, transparent och trovärdigt sätt kan ta sig till börsen? Och att man gör det tillgängligt och fortsätter att ha det som fokus.
Och man pratar ju ofta liksom om börsen som ett ställe, och då pratar man ju om huvudlistan, Stockholmsbörsens tre listor. Men det finns ju faktiskt två börser i Sverige och tre stycken marknadsplatser. Hur viktigt är det för dynamiken här i Sverige att ni har två konkurrenter som jagar er där bakom?
Nej, men jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker det är jätteviktigt för det finns en marknadsplats för varje bolag. Jag tycker igen, vi uppmuntrar inte de mindre bolagen att notera sig hos oss. Vi uppmuntrar dem att säkerställa att när de är noterade, när de tittar på notering, att de har en förutsägbar och aktiv marknadsplats. Marknadsmodell för att kunna hantera en publik marknadsplats. Det är det viktiga. Jag tycker det är fantastiskt att Spotlight och NGM finns där som alternativ. Det är väldigt många i Europa som inte riktigt förstår att vi har de två alternativen också. De tittar bara på våra siffror ofta. Och när vi förklarar att det här djupet av den svenska aktiemarknaden, den är unik. Vi ska förvalta det, vi ska säkerställa att vi utvecklar det. Det ska finnas alternativ, vi ska vara det bästa alternativet. Det är vår målsättning, men vi kan inte vara det för alla bolag, och därför är det bra att det finns alternativ.
Nej, men om vi tar det globala perspektivet då, nu är ju Nasdaq, vi pratar ju om Stockholmsbörsen, det finns ju historik med OM här hemma i Sverige, men det är ju ett amerikanskt globalt bolag. För dig som har jobbat som noteringschef här i Europa länge och nu vd för Stockholmsbörsen, hur viktigt är det för dig att när det kommer svenska bolag som blir jättestora och har möjlighet att notera sig i USA, att de faktiskt är kvar här hemma?
Ja, hade jag haft den möjligheten att ta Nasdaqs pengar och investera det i bolagen själva och säga nu kommer vi agera som corporate finance rådgivare och investerare och så vidare och så tar vi hand om allt. Ja, då hade jag kanske haft större förutsättningar att påverka det. Men det jag försökte säga innan, det är igen, om ett bolag känner av någon anledning att de inte kan nå det målet de har satt genom Nasdaq Stockholm, ja, då är det en återspegling av kanske den aptiten eller det mötet de har haft i svenska marknaden. Jag tror ju dock att många bolag övervärderar värdet av att notera sig utomlands. Nu får man inte glömma att det ställs ganska höga krav på de bolagen för att de ska tas emot av utländska investerare. Och nu tänker jag framförallt på den amerikanska marknaden. Så tar du ett bolag som då har en stark kommersiell modell i USA, växer kraftigt i USA, kanske redan har amerikanska ägare, då kanske det finns liksom en resonans med amerikanska investerare som är starkare än vilket bolag som helst. Och så man måste uppfylla det kriteriet. Det andra kriteriet är ju att man måste nå en viss storlek. För att amerikanska marknaden förväntar sig att det är en viss likviditet, en viss storlek i bolagen. Så ur det perspektivet, för man ska också komma ihåg att det är en betydligt större kostnad att vara noterad där. Det ska man väga emot att vara noterad här och jobba med den amerikanska marknaden ur ett investerarperspektiv. Tittar du på många av våra svenska bolag som är noterade, de har ju väldigt stark internationell ägarbas. Vi ser det bland många av våra biotechbolag, många av våra techbolag, att många av de investerare som driver värderingen och är aktiva i bolaget som investerare är ju internationella investerare. Det är det vi har fokuserat på som Nasdaq, att säkerställa att våra marknadsplats är en trovärdig marknadsplats för utländska investerare och svenska investerare. Men det, så att jag tror att ibland så övervärderar man värdet och man glömmer bort långsiktigheten som man skulle få här. För här i Sverige så skulle vi vara väldigt långsiktiga aktieägare. Man kanske skulle bli en hushållsaktie. Man glömmer det perspektivet. Och det tror jag kanske vissa bolag övervärderar när de börjar utvärdera kanske ett alternativ till Nasdaq Stockholm.
Men finns det någonting som ni känner att ni kan göra då för att på något sätt locka eller övertala bolagen att det är här ni borde vara noterade? Eller känns det som att det liksom är helt...
Nej, men vi gör ju. Alltså, jag försöker ett, säkerställa att vi har en aktiv dialog med bolagen. Två, vi försöker ha en aktiv dialog med rådgivarna. Tre, vi försöker ha en aktiv dialog med investerarna. Vi försöker säkerställa att verkligen vårt erbjudande är förstått. Och vi ser ju över på hur vi skulle kunna förbättra det över tiden. Så att vi har ju gjort många förbättringar genom åren. Både på First North och på huvudlistan. Vi har ju introducerat förbättringar i handelsmodellen. Vi har introducerat förbättringar i clearingmodellen. Vi har gjort det så att det blir mer och mer intressant för internationella investerare att handla här. Och det är kanske den balansgången som är lite utmanande ibland. För ibland så tycker då många svenska investerare att ja, men det var bättre förr. Och det här är utmaningen. Vi vill ju att ett svenskt bolag ska kunna nå både lokala investerare och internationella investerare. För att nå internationella investerare så måste vi anpassa oss till vissa internationella standard. Det är inte standard som vi hittar på, men det är standard som förväntas att vi har för att de ska vara aktiva här på vår marknadsplats. Och möter vi inte de internationella standarderna, ja, men då blir det väldigt tydligt för bolagen att de inte kanske når vissa investerare eller att de inte får den likviditet de vill ha från internationella aktörer. Och det där är en balansgång. Så vi förstår ju att det finns en viss mängd med investerare som är upprörda för att det inte var som förr eller att vi har förvärrat eller försämrat deras förutsättningar. Men det är inte vår ambition. Vår ambition är att försöka växa den här marknadsplatsen, säkerställa att den är attraktiv internationellt och nationellt. Då måste vi göra vissa uppoffringar och vi ber om tålamod och förståelse för den långsiktiga planen är att säkerställa att det här blir en bättre marknad för alla.
Men där pratar du ändå om institutionella investerare. Skulle det på något sätt vara på bekostnad av småspararna som ju ändå är en väldigt liksom, stor del av det som vi förespråkar?
Jo, men jag tror det är skillnad mellan en småsparare som tänker kanske långsiktigt och kanske då en daytrader som är mer aktiv. Jag tror kanske där vi har störst utmaningar kanske mot daytradern som är väldigt aktiv. Det är ju en lite mindre institution i vissa sammanhang. De har ju enorma volymer och enorm kunskap. Vi är enormt stolta över att vi har den kulturen här i Sverige och så många aktiva och kloka liksom, och duktiga daytraders.
Vi kan bara instämma.
Men daytraders är ju en skillnad mot en småsparare som vi förhoppningsvis inte är där för att trada men för att investera och tänka långsiktigt. För det är där jag tror man får bäst avkastning på längre sikt om man inte har de förutsättningar som en daytrader har. Daytraden däremot kanske tycker att just våra marknadsmodeller och de förändringar vi har gjort med anonym handel och lite olika saker som vi har infört har kanske inte skapat rätt förutsättningar för dem. Det är vi medvetna om, men det är där vi kanske möts med störst förhinder ibland när daytradern och liksom balansen med hur gör vi det här attraktivt och standardiserar gentemot att behålla marknadsmodeller som kanske var mera intressanta och relevanta för en daytrader.
Och just den här anonyma handeln för börsen, det är ju viktigt med transparens på börsen och för de som inte har hängt med i det här, hur skulle du kort bara liksom beskriva den förändringen i att handeln har blivit anonym?
Jo, men det är ett antal olika aspekter vi har lyft in i våra marknadsplatser. Den ena är central motpart. Det betyder ju att när man handlar på First North och huvudlistan så behöver du inte oroa dig vem som är på andra sidan av transaktionen. Det gör att det finns en trygghet att handla på börsen. Det har ju också gjort att flera internationella aktörer har sökt sig till First North och huvudlistan för att de behöver inte oroa sig längre. Vem är motparten? Nu säger jag inte att det har funnits det förtroendet, men det har ökat förutsättningen för dem att bli mer aktiva på våran börs. Anonym handel är en linje med det. Att man ska säkerställa att man kan agera lite mer anonymt. Jag förstår att det liksom blir en konflikt för att många tyckte om att se vem det var som gjorde det. Men i själva verket, om man ska vara krass, så var det, även om det kanske stod då SE-banken eller Avanza på andra sidan, så var det inte alltid SE-banken eller Avanza som handlade. De handlade på någon annans, åt någon annan. Så man såg ju inte riktigt. Det var inte per se att det var en långsiktig investerare att SEB, men ni utförde transaktionen någon annan.
Precis.
Det är den anonymiteten vi har tagit bort. Det viktiga här är att säkerställa att våra marknader är fortfarande likvid och att det finns likviditet och att det finns förutsättningar för likviditet. Det är egentligen i grunden viktigast. Det andra är intressant men inte jätterelevant i alla lägen.
Så det är det här, för vad är alternativet då till att ha en central motpart? Det är att man då ser vilken institution som man ligger och handlar
mot. Ja, innan central motpart, då var det ju liksom, vem är det som köper på andra sidan? Och kan han leverera? Kan han eller hon, alltså den institutionen leverera? Och det där är ju liksom då kanske väldigt bra för oss som sitter här och känner varandra. Men för en internationell aktör som vill handla Evolution Gaming eller Swedish Match eller liksom alla exempel på olika bolag som har varit noterat hos oss. Ja, de vill ju känna sig trygga på att inte behöva sitta och utvärdera den risken. De vill ju känna sig trygga med att de kan bara investera och utföra den transaktionen. Så fokus på likviditet, fokus på liksom handelsmodeller som är förstådda internationellt, inte lokala variationer på det där, så att de måste anpassa sig och utbilda sig, för så här handlar man på Nasdaq Stockholm.
En annan förändring ni har gjort som handlar om likviditet är ju införandet av auktionshandel för de bolagen som har absolut minst handel. Hur har det här fungerat?
Ja, men det är en bra fråga. Man kan börja med en annan aspekt på det hela. Det är ju likviditeten överlag. Mm. Tittar man globalt sett så har ju likviditeten graviterat mot de större bolagen de sista åren. Det är lite oroväckande. Men det är ju inte att börsen i sig inte fungerar. Det är ju en global trend. Att man söker sig till mera etablerade bolag. Man söker sig till bolag med lite mer likviditet överlag. Det är dit man har sökt sig. Av olika anledningar. Trender, globala förutsättningar etc. Det är ju väldigt mycket diskussion i media om när kommer intresset tillbaka till små till mellanstora bolag. Vi har ju väldigt många små till mellanstora bolag på börsen. Någonting vi är väldigt stolt över, någonting vi vill fortsätta investera i. Vi har ju haft 130 bolag som har gått från First North till huvudlistan som ett exempel. Bolag som förmodligen inte hade funnits idag, noterade i alla fall, om de inte hade haft First North som första insprångsbräda. Men sen finns det ju väldigt många bolag på svansen av First North som inte kanske har lyckats med sin affärsmodell. Kanske har en väldigt koncentrerad ägarstruktur. Det sker inte så mycket handel. Det finns olika förutsättningar. Och kanske som kämpar lite med likviditetsstrukturen för sin handel i bolaget. Och där har vi då infört den här auktionsmodellen. Och där har vi tittat då på bolag som har sämre spreadar än 7%. Och för då har vi uppmuntrat bolag att antingen signa upp med en market maker, en likviditetsgarant. Det är alltså någon som en institution som då sätter garanterar prissättning i och en garanterad spread på 4% cirka. I det, så att man alltid vet om man ska göra en transaktion att det sker, kan ske en transaktion då. Det är inte alla bolag som har investerat i det genom åren, för att de har sett det som en extra kostnad. Marknaden har varit likvida, de har inte riktigt förstått hur det här ska addera värde. Därför så införde vi någonting som heter auktionshandel. Auktionssegmentet då, det har inkluderat cirka 20-tal bolag i Norden, Sverige och Finland framförallt. Och det här har då gjort att man istället för att ha kontinuerlig handel samlar alla transaktioner 5 gånger om dagen i auktioner, 15 minuters auktioner. Det är för att hjälpa bolagen, inte för att straffa dem. För att säkerställa att den likviditet eller det intresse som finns koncentreras istället för att spridas ut. För det är en ganska stort bekymmer för bolagen när det helt plötsligt någon nyser och aktien sticker. Och liksom. Så att vi tycker att det här med auktionsmodellen är en bra sak. Nu har vi haft det i 3 månader, ungefär ett kvartal. Vi kommer ha de första siffrorna som kommer ut nästa vecka. Vi kommer börja kommunicera kring det där. Första inblicken är att volatiliteten har gått ner. Och det var det som var en stor del av förutsättningarna eller drivkraften för att göra det här. Och vi har sett med de bolagen som har istället valt att gå in med likviditetsgarant att där har de också fått ner volatiliteten. Så att det finns allting i knepet att jobba med en likviditetsgarant eller möjligtvis då auktionsmodellen. Vi kommer skapa mycket mer transparens och kanske få återkomma till er och berätta lite mer om de här siffrorna. För vi tycker att det här är en bra ansats och vi kommer fortsätta jobba med det.
Och skulle det här, för vi fick en fråga på Twitter också där det var en person som skickade in ett orderdjup på en aktie som handlas på Midcap och frågade då, eller vi skulle ställa frågan till dig om varför ser det ut som det gör, och det vi kan se på den här bilden då är att det är en väldigt svag köpsida, Midcap-bolag. Skulle det kunna vara så att den här typen av modeller även blir aktuella för bolag på huvudlistan?
Tittar vi överlag så även om vi har haft väldigt många bolag och många bolag som kämpar just nu, för ränteläget kommer ju fortsätta vara ganska högt relativt sett och det påverkar många av de här förhoppningsbolagen eller tillväxtbolagen som kanske inte har lönsamhet och så vidare, så har vi överlag tittat på det här väldigt noggrant och spreaden är bra bland många av bolagen på First North, de flesta. Huvudlistan har vi sett att det är bra kvalitet i likviditeten. Det är väldigt svårt att kommentera ett enskilt bolag. Vi ska inte utesluta att vi tittar på auktionsmodellen för huvudlistan, men det är inte alls vår målsättning i närtid. Däremot så tycker vi kanske, och vi fortsätter ju göra det, att kontinuerligt utbilda och uppmuntra bolagen att utvärdera värdet av att ha en market maker. Just i en situation som vi är nu globalt, det är inte bara Sverige, där mindre bolag kanske inte har samma fokus som de större bolagen och därför så kanske man hamnar i en situation där likviditeten är inte lika stark som den har varit tidigare. Så ur perspektiv så är det väldigt mycket flöden som är på väg in i aktiemarknaden, men det är inte alls lika starkt som vi hade hoppats på. Men vi hoppas ju nu när inflationen kanske stabiliseras eller kommer ner och att räntan kommer ner att vi kommer se mer och mer intresse för aktier och därmed så kommer även det gynna de mindre till mellanstora bolag. Men vi uppmuntrar dem att utbilda sig kring värdet av en market maker. Det finns olika knep för att säkerställa den likviditeten. Jag kan inte kommentera den enskilda aktien.
Men vad finns det några nackdelar för bolaget att ha en market maker? Är det väldigt kostsamt eller finns det andra nackdelar?
Jo, men det är klart det är en investering skulle jag vilja säga. Och det är inte i alla lägen man känner att den investeringen ger den resultaten. Men överlag så tycker jag att bolag som har långsiktiga ambitioner att vara aktiv i marknaden, att resa nytt kapital och att säkerställa att de har en bra tjänst i sina aktieinvesterare, då tycker jag att i vissa lägen om de inte känner att de har den likviditet de hade önskat, att där kan det vara värde. Om du har likviditet i din aktie, då behöver du inte market maker.
Men så att ni liksom rådger bolagen i vad de kan göra för att öka omsättningen i aktien, att ägarspridningar eller?
Det är också fördelen med våra marknad. Jag tycker att vi har ju väldigt många utbildade och många duktiga rådgivare i marknaden som jobbar aktivt med bolagen dagligen. Vi kan inte göra det på samma sätt. Men just den här likviditetsprogrammet och market maker, vi jobbar ju med market makers och handlare på börsen för att säkerställa att vi hittar rätt affärsmodeller, handelsmodeller, rätt strukturer för att hjälpa de bolagen som har kanske inte de förutsättningar att i sig själva ha väldigt aktiv likviditet. Så att ja, vi rådger dem men vi har inte så många verktyg i lådan. Och där är ju liksom i kombination med kommunikation till investerare, säkerställa att man har liksom utvärdera värdet av en market maker, om det kan tillföra värde för dem specifikt, jobba mer kontinuerligt på olika fronter medans man förhoppningsvis kommer vi se mer likviditet i marknaden även bland mindre till mellanstora bolag. Men vi är något begränsade, men vi jobbar hela tiden för att säkerställa att liksom har vi de bästa möjliga marknadsmodellerna för att stötta även små till mellanstora bolag, inte bara för de stora.
Du är inne på småbolag och när det finns ju olika definitioner av vad ett småbolag är. Vissa säger att amen, det räcker med att man har ett maxbörsvärde av 1% av hela Stockholmsbörsen. Och ja. Då tittar det hur mycket det är och det är 110 miljarder. Och tittar man då på eran lista för de största bolagen, då, large cap, så tror jag att det är nästan 100 bolag som skulle klara den gränsen. Upplever du att liksom large, mid, small cap, är det relevanta gränser?
Väldigt bra fråga. Och någonting som vi tittar på aktivt just nu. Vi har kämpat lite med det där. Vi har kämpat ur det perspektivet för att marknaden har ju svängt enormt sista åren. Det är inte bara vi som har den segmenteringen. Även Euronext har den. Då Paris, Amsterdam och många andra.
Och det är 1 miljard euro ska vi säga.
Ja. Ja. Jag tycker inte den är rätt. Och det vet vi ju i många perspektiv. För att om du tar många small cap index utan att nämna någon namn, så är det liksom bolag under 60 miljarder svenska som är i small cap indexet. Så att det är väldigt komplicerat det här. Vi lanserade precis ett ESG small cap index som blev väldigt liksom, och där vi lanserade även en produkt kring en future så man kan handla den indexet på ett mer effektivt sätt. Vi förstår ju hur viktigt det är att ha index. Det är väldigt svårt och komplicerat. Jag tror de jobbade på 8 år för att hitta liksom rätt modell och rätt struktur för det här indexet i samarbete med olika aktörer i marknaden. Vi ser över det där. Jag tror, tyvärr så är det lite återspegling att 1 miljard kanske var rätt en gång i tiden, men det är kanske inte rätt nu. Vi vill att det ska vara viktigt för bolagen att känna att de har uppnått någonting, att de har uppnått en milstolpe. Så vi vill göra det förutsägbart för bolagen. Men låt mig återkomma om det där. Men ja, att säga att ett large cap-bolag enligt våran definition och det som Paris och Amsterdam-börsen använder också som definition är inte nödvändigtvis det som kanske investerare definierar som large cap.
Jag tänkte vi ska prata också, i höstas så kom det tråkiga nyheter från era marknadsövervakning där det visade sig då att en person har häktats för grovt insiderbrott. Och jag tänker vi kanske inte ska prata så mycket om någonting som är en utredning, men jag är nyfiken på hur det här påverkade verksamheten och liksom förtroendet för Stockholmsbörsen.
Nej, men jag tror förtroendet är intakt. Ingenting vi tar självklart eller för givet. Så vi har ju haft en väldigt aktiv dialog med olika parter, externa parter, våra samarbetsparter. Och vi känner att det förtroendet och den responsen vi har fått har varit väldigt positiv. Alla förstår att det är väldigt svårt nu om det är så att en individ har agerat på ett visst sätt. Och det är väldigt svårt att kontrollera. Det är som att skydda samhället från någon som skulle vilja göra en galen sak på gatan. Men ur det perspektivet så har vi väldigt mycket förtroende och integritet, och det är en kärna i vår verksamhet att säkerställa att den är bibehållen. Så att bra respons, bra feedback från marknaden. Med det sagt så finns det inte, givetvis med varje sån incident så ser man över vad skulle vi kunna förbättra. Och eller vad kan vi förbättra? Så vi har lyft fram, vi har stärkt teamet, vi har jobbat med olika åtgärder för att säkerställa att det finns aspekter som vi kan förstärka och förbättra. Det var en tuff stund för våra anställda, för de blev chockade. Utredningen som du sagt är på gång, så vi vet inte utfallet. Och vi vet inte riktigt vem som är skyldig och inte skyldig just nu. Men det viktiga för oss var först och främst säkerställa att våra anställda hade det stöd de behövde. 2, säkerställa att marknaden är införstådda på vad vi gör åt saken och att förtroendet är intakt. 3, är att fortsätta arbeta på att förbättra och utveckla. Nu ska man ju komma ihåg att systemet fungerar i grunden. Det är lite som en legokloss, legotorn. Alla har olika roller i sammanhanget. Bankerna, alla mäklare har ju en roll att rapportera någonting som liksom inte agerar på rätt sätt. Precis som vi också har det. Nu i det här fallet så kom man på någon att det hade skett oregelbunden handel. Och då kan man ju säga att systemet funkar det. Diskussionen är nu, hur kan man förbättra det? Hur kan man förbättra det här samarbetet? För det är inte bara våran roll. Men sen att en individ har agerat på ett visst sätt, det är svårt för oss att kontrollera. Men vi hoppas på att komma ut starkare, och jag tycker att den svenska marknaden har stark integritet, och det är den vi vill jobba tillsammans med andra och försöka bibehålla.
Vi började det här samtalet en del med att prata om börsen som plats för kapitalförsörjning till näringslivet och så. Och vi är också, ja, men jobbar mycket för att finansmarknaden ska liksom demokratiseras. Det ska liksom vara enkelt för en vanlig människa också att kunna delta. Från ditt perspektiv då, som vd för Stockholmsbörsen, vad tycker du att retailkunder betyder för börsen?
Jag skulle säga att det betyder allt. Jag tittar på många europeiska marknader, och vi tillbringar väldigt mycket tid i Bryssel, och då kan man säga, vad gör ni i Bryssel? Jo, det är två saker. Det ena är att säkerställa att vi försvarar och bevarar den marknadsplats som vi har, men vi vill heller inte vara nöjda med den marknadsplats vi har. Vi vill skapa bättre förutsättningar för att stärka den, men det bygger på i grunden att vi vill bygga den från botten upp. Och botten är ju liksom grunden. Fundamentet är att vi måste ha en stark retailmarknad. Och det skapar värde. Värde på många olika sätt. Ett, det gör att svenska hushåll kan ha kontroll över sin framtid på ett mera tydligt sätt. De sätter inte händerna på regeringen att säkerställa den dagen de går i pension att de får reda på hur mycket de har fått eller kommer att få. De kan ha kontroll över det. Och är de långsiktiga investerare, så har börsen levererat långsiktig avkastning. Och det perspektivet betyder väldigt mycket. Så är det inte i de andra länderna. Så är det inte i Tyskland. Så är det inte i många andra europeiska länder. Och man försöker nu se över hur kan man göra likt den svenska modellen. För att över då retail, då har du då daytraders som är väldigt starka och väldigt aktiva. Och sen har du family offices. Du har lite mer förmögna personer som kanske kan handla lite större volymer. Sen har du mindre institutioner. Du har större institutioner och så vidare. Det vi vill är att även de stora ska engagera sig med de små. Större institutioner som finansierar mindre bolag. Men vi vill i grunden att demokratiseringen ska fortsätta. Och det ska man göra på ett trovärdigt sätt. Därför är ISK-utvecklingen fantastisk. Vi ska fortsätta säkerställa att det är attraktivt och förutsägbart och enkelt att investera på börsen. Enkelt, inte perspektivet att det ska vara enkelt att hitta rätt bolag, men enkelt ur perspektiv administrativt och tillgängligt. Och det är ju ni en viktig aktör i, ni är en viktig partner för oss. Och det är det arbete vi ska jobba med för att säkerställa att vi bara stärker och stärker, för retail är grunden och kärnan till vad vi har som framgång här i Sverige.
Det gläder verkligen mig att du säger det, för jag tror ju att det är många retailkunder, när vi pratar lite med våra kunder på olika sätt, som kanske känner att de är lägst i hierarkin och längst ner i liksom, de får liksom det som blir över, till exempel i noteringar. Det var ju en diskussion som blossade upp i samband med den senaste noteringen av Canel här, där retail ju kände att de fick ju väldigt lite i förhållande.
Jag håller med om det, och jag förstår frustrationen, och vi försöker utbilda bolagen att de egentligen är mer kontroll över det än rådgivarna. Men någonstans har ju rådgivarna också ett ansvar att leverera enligt de förutsättningarna som de har satt. Så jag förstår också utmaningen för rådgivarna.
Ja, det är för få aktier, för stor efterfrågan.
Exakt. Men jag kan tycka att den där diskussionen om att man har missat festen och att festen är över efter noteringen, den är också väldigt felaktig. För att tittar man på många av bolagen, det är just tillgängligheten att ta del av den framtida investeringen som är det viktiga. Och just den här likviditeten och aktiviteten som kommer från retail i våra marknader är så viktig för oss. Så att de är absolut i, liksom, i förarsätet för många av våra initiativ för att säkerställa att vi stärker våra marknader. Men att säga att festen är över bara för att man inte var inbjuden från dag ett, det är felaktigt.
Kortsiktigt framförallt.
Det är väldigt kortsiktigt, och jag tycker att man ska strunta i det och se det som att nu finns det ett nytt bolag, förstå vad man ska investera i, resan börjar där, och tar man del av den från dag två, ja, kan du ta del av en framtida resa som du kanske inte hade fått ta del av om det inte hade noterats. Därför igen, säkerställ att den här plattformen blir relevant och tillgänglig för fler bolag. För det är då du kan investera. Och strunta i det här med om du inte fick tilldelning. Då jag var glad för det om du fick det. Men sen ta del av den framtida resan. För det är där resan börjar.
Det är ju fritt fram att handla i marknaden sen. Och då kanske också till ett pris som marknaden också har bestämt.
Ja, och jag tycker att, men jag förstår frustrationen. Men jag tycker samtidigt att den är lite skev. Det är lite som mina tonåringar som tycker att de borde bli bjuden till den festen eller inte. Men jag säger, det kommer fler fester och festen fortsätter om man får ett fint bolag som man kan investera i framöver.
Nej, men jag tycker bara att det noteringsklimatet är ganska liksom anmärkningsvärt. För det är ju så att ofta om det är ett bolag som marknaden värderar som ett fint kvalitetsbolag, då vill alla vara med på tåget och det rusar och ingen får tilldelning och allt vad det nu är. Samtidigt som om det är ett bolag som kanske vill ut på marknaden men där det inte alls samma typ av tryck på aktierna, får det ju då liksom en motsatt effekt. Så att jag tycker bara liksom att hela den processen eller ceremonin eller vad man ska kalla det är ju...
Nej, det är en process. Mm. Det är en process och jag tycker kanske någonting jag skulle säga liksom än en gång att bolagen borde liksom ha mer kontroll än vad de än de tror kanske. Men de ska ju också sätta i förutsättningar. Det är lite som om jag ska bygga ett hus och jag säger att vi ska göra det under fast pris och vi ska göra så här. Och sen börjar jag lägga mig i hur de ska börja liksom göra fundamentet och så vidare. Då kanske de friskriver sig från resultatet. Mm. Så att någonstans måste man ju liksom hitta den här balansen mellan ansvaret och förtroendet som man har byggt med rådgivarna. Mm. Och man måste lita på lite. Men sen måste man också definiera som bolag, vad är det som är viktigt? Vill man ha in retail? Mm. Hur säkerställer då att rådgivarna har fått det mandatet och det uppdraget?
Man går via oss.
Och ni är en viktig partner så att säga. Så att, men resan är inte över första dagen. Men det är en komplicerad process och att notera sig. Men igen, det är början på den fortsatta resan som man sen kan ta del av. Och det kan man ju inte göra om de förblir onoterade. Så att uppmuntra dem som retail att notera sig. Fick man vara med på festen? Ja, bra. Fick man inte vara med, ja, men kliv på tåget.
Och det är väl ungefär som till exempel med Nvidia och Apple. Om man gick med dag två hade man ju varit väldigt tacksam om man hade hållit aktierna till idag till exempel. Fast att man missade noteringen.
Herregud, jag sitter och kommer ihåg när man noterade Google och tänkte, hur kan man behöva en ny sökmotor? Jag ångrar att jag inte investerade lite då.
Det förstår jag. Men och du pratade om det här med att få onoterade bolag till börsen, för det kan ju vara en annan frustration för oss som brinner för demokratisering och vill vara med och investera. Vad är det liksom det viktigaste ni gör för att se till att onoterade bolag verkligen tar sig till börsen och känner att börsen är visst en plats man kan vara på när man ska skapa tillväxt?
Ja, men det är en bra fråga. Igen, vi har ju också en viss frustration. Vi vet ju att vi kan bara styra över vissa saker. Vi försöker vara så närvarande vi kan. Vi för en aktiv dialog med rådgivare, handlare. Säkerställa att vi levererar en marknadsplats som möter deras förväntningar så att de kan leverera den, eller exekvera på den transaktionen de hade tänkt. För det är inte bara IPO:n som är viktig, men alltså den löpande kapitalanskaffningen som ska ske på börsen. Mm. Att den är så effektiv som möjligt. Och det är delvis vårt ansvar att säkerställa att de har infrastrukturen för att kunna göra det. Sen gäller det att utbilda. Och det vi har haft förmånen av att ha noterat många bolag. Det finns väldigt mycket kunskap. Vi säkerställer att i dialogen med bolag, har de de kontakter de behöver? Har de den information de behöver? Pratar de med rätt personer? Vi försöker säkerställa. I många fall så har vi en mer aktiv dialog. I vissa fall så har vi knappt någon dialog. Men vi vet oftast vilka bolag det är som är på väg. Igen, den här balansen och symbiosen mellan den onoterade och den noterade världen. Jag tycker det är viktigt att man säkerställer att man försöker behålla den här symbiosen. För att den privata ägaren är väldigt sällan den långsiktiga ägarstrukturen. De har haft en ambition, och det kan vara private equity eller VC eller venture capital då, att ta hand om bolaget under en viss period. Sen är nästa steg att de ska då utvärdera liksom, vad är nästa plattform, antingen försäljning eller en notering. Mm. Och för oss är det ju viktigt att de har utvärderat noteringen, och det är det vi jobbar med hela tiden. Men vi kan inte påverka allt.
Men du som har varit noteringschef länge i Europa, vi är ju många som bara väntar på att det ska bli fler noteringar nu, att den här festen ska öppna igen helt enkelt. Och du kan ju inte berätta om konkreta saker, men om du får, kan du liksom berätta om någonting, vad du ser framåt? När tror du att vi får se fler klockringningar?
Ja, jag tror ju att vi är ett väldigt intressant skede just nu. Jag tror att alla är överens om att vi är på väg till en mer förutsägbar och hanterbar värld finansieringsmässigt. Resan dit har varit betydligt mer komplicerad och längre än vad vi hade nog hoppats på. Och det finns signaler på att den kanske blir ännu mer komplicerad. Om man tittar på amerikanska siffror nu senast och så vidare. Så att, men det som jag tyckte var förtroendegivande när Lagarde kom ut och sa att vi, Europa står på egna ben. Jag lyssnade på Erik Thedén häromdagen som sa att Sverige mäter sin egen. Vi tittar inte runt omkring, vi tittar på vad som Sverige levererar. Mm. Sverige är på väg åt rätt håll, upplevs det som. Sista siffrorna var väldigt positiva inflationsmässigt. Vi hoppas ju på en sänkning på räntan. Varför är det så viktigt? Jo, det är viktigt någonstans att vi har förtroende att liksom vi är på väg mot en lägre inflation. Vi kan hantera en lägre kostnadsnivå.
Mm.
Och det kommer hjälpa många bolag i olika sektorer på olika sätt. Riskaptiten kommer öka och förutsättningarna att skapa värderingar och sätta värderingar kommer öka. Men vi kommer även se fler förvärv. Så vi ser redan nu mer och mer budgivningar på bolag. Finansiering har börjat öppnas upp. Så att parallellt till fler förvärv, parallellt till liksom den här liksom marknaden som öppnas upp, så kommer vi se noteringar. Jag tror att innan slutet av året, så kommer vi, efter sommaren, så kommer vi se en våg av noteringar. Vi kommer redan kanske se innan några. Vi har fortfarande väldigt många flyttar från First North till huvudlistan, som jag tycker är enormt viktigt att bolagen mognas och tar sig upp. Men tyvärr så börjar många prata om 2025 redan. Och jag hoppas ju på att 2024 ger oss betydligt fler bolag. Men, och vi hade CVC idag i Amsterdam. Man tittar globalt. Generellt sett så finns det en betydligt mer positiv anda kring noteringar. Vi kommer se fler noteringar i slutet av året.
Men är din bedömning att det är den höga räntan som är problemet? Alltså säg att vi då hamnar på en räntenivå på 3% istället för 4%. Eller är det prognosen om att det är på väg att
bli bättre? Inte, jag brukar skoja, nu har räntan löst allt. Jag tror inte räntan är enda aspekten. Jag tror att många har ju fått ställa om för, liksom, från att vara fokus på lönsamhet bara. Eller förlåt, tillväxt bara till att nu ska det vara lönsam tillväxt och hitta den där rätta blandningsnivån och att kunna visa på att man inte har gjort det bara ett kvartal, man har gjort det över ett år. Mm. Alla de här aspekterna, men tittar också på aspekter att många av investerarna känner att de nu vill, om de ska gå in i marknaden, de vill ha, känna sig mer trygga, de vill ha kanske större investeringsmöjligheter, lite mer likviditet i transaktionerna. Det alla tendenser på att risknivån håller på väg att komma ner, men vi är fortfarande på en ganska konservativ nivå historiskt sett. Så att vi kommer nog se att i och med att räntan kommer ner och att inflationen stabiliseras, att kommer riskaptiten ökas. Men det är inte bara det som är viktigt. Det är många andra faktorer. Vi har ju krig i världen. Vi har ju enorma kostnader fortfarande ute som, liksom på råvaror. Det finns många. Kina liksom ett stort enigma kring liksom vad kommer det betyda deras återhämtning. Vi har ju många faktorer som spelar in som påverkar olika bolag. Men generellt sett så kommer riskaptiten öka i och med att räntan kommer ner. Och kostnaden för bolag som har finansierat sin verksamhet, tittar man på fastighetsmarknaden, tittar man på många andra sektorer, ja, den kommer också gå ner och det kommer öka riskaptiten.
Mm. För att det är lite mer säkert och lite mindre osäkert, även om du fortfarande är väldigt osäker.
Ja, jag tycker att vi känner oss tryggare att vi har nått vissa nivåer som är mer stabila. Och att tar man sig an en värdering eller en finansiering just nu, så är det stor sannolikhet att kostnaden för den finansieringen kommer gå ner och riskaptiten för den värderingen kommer gå upp. Så att det kanske är ett bra läge nu att kliva in i vissa transaktioner. Vi har ju sett med Rusta, Kernell och några andra att de har levererat bra resultat och det har varit bra noteringar. Mm. Och därför så kommer vi se att det är en ökad aptit.
apropå räntan så ska jag ställa min sista fråga så får Felicia avsluta så här. Men ja. Jag är nyfiken på obligationsmarknaden. Nu har vi bara pratat om aktier. Obligationsmarknaden är inte alls lika tillgänglig för retailkunder som vi pratar mycket om här. Mm. Krävs också stora belopp för att kunna handla obligationer direkt. Vad kan börsen göra för att öka transparensen och också tillgängligheten?
Ja, men väldigt bra fråga. Precis lika stolta som vi är över aktiemarknaden, så lika stolta skulle vi vara om vi kunde öka tillgängligheten till räntemarknaden. Mm. Vi är i grunden en väldigt stark aktiekultur och det är ju fantastiska bolag. Jag såg att Electrolux Industrials igår gjorde en obligation med oss. Det finns mer och mer gröna och sociala obligationer. Det finns ju fantastiska produkter som vi skulle vilja vara tillgängligt för retail. Mm. Vi vill jobba med marknaden för att göra det mer tillgängligt och vi jobbar aktivt med att säkerställa att det blir så. Men där gäller det också att utbilda marknaden. Mm. Att de förstår att det är också en produkt man kan investera i och att det skapar en mer balanserad portfölj. Genom att, och vi har jobbat också på optioner med er och med många andra. Det gäller att förstå, för vår tendens och kärnan har varit aktien, men det finns många andra sätt att investera i och obligationsmarknaden är en av dem. Mm.
Och när vi spelar in den här podden så är det ju faktiskt fredag eftermiddag. Mm. Och vilken fråga är bättre att avsluta den här med än hur sparar och investerar du själv? Det vill säga Avanza-poddens tradition.
Ja, Nasdaq tycker jag om som aktie och sen försöker jag vara så bred som möjligt och långsiktig som möjligt. Så att jag är tråkig när jag svarar så här. Men
du sitter i båten.
Jag sitter i båten. Jag tycker aktiemarknaden, ränta på ränta är en fantastisk produkt. Och jag tycker man ska man investera i någonting så ska man investera i det långsiktigt och helst i någonting man förstår. Men förstår man det inte och man är intresserad av det, då kan man utbilda sig. Och ni gör ju ett fantastiskt jobb på det. Men jag skulle nog bredda min kunskap som investerare med att tänka långsiktigt. Mm.
Snyggt. Och med det så kanske vi får önska dig en trevlig fredag och våra lyssnare en trevlig tisdag.
Det gör vi verkligen. Tusen tack för att du kom, Adam.
Tack så jättemycket.
Så har vi risktexten, va?
Ja, visst ja. Den kan vi nu. Tänk på att det kan svänga. Att spara i aktier, fonder och andra värdepapper har historiskt sett varit ett väldigt lönsamt sätt att få pengarna att växa. Men vad som händer i framtiden, det vet ju ingen.
Mm. Säger vi så?
Ja.
Ha det bra.